Eftersom det här avsnittet släpps en fredag så tänkte jag börja med en riktig fredagsfräckis, Gry.
Ja, gud, det är inte helt vanligt.
Nej. Då undrar jag lite så här försiktigt. Har du någon gång funderat på att köpa en sexrobot?
Men gud, nej. Det har inte behövt än så länge, men det kan ju komma längre fram.
Har du sett att det har varit lite diskussioner i media om sexrobotar?
Men jag har lite svårt att ta in det. Jag har typ bara sett bilder och läst liksom bildtexten. För att det är lite bizarrt på något vis.
Ja, alltså vi har ju pratat många gånger tidigare om vad robotarna kommer göra i framtiden.
Ja.
Och när det gäller den biten så är framtiden här, kan man väl säga.
Är det så? Ja. Jag måste läsa på lite mer. Det var bara tjejrobotar på bilderna.
Ja, det är så här att i San Diego så finns det en fabrik som har specialiserat sig på att tillverka så kallade sexrobotar.
Mm.
Och det har ju blivit en succé.
Är det liksom robotifierade upplösbara Barbror ungefär?
Ja, alltså det ser... Jag kollade en liten film för att jag blev så himla intresserad.
Jag tror du skulle säga inspirerad.
Nej. Ja. Nej, men jag tänkte det här... För jag läste ju såklart det här i någon tidning. Mm. Och tänkte först så här att... Ja, men alltså... Det låter
varför
väl ändå...
Varför inte?
Ja, varför inte? Och så tänker jag så här, det är ju massa människor som är ensamma och... Och jag menar, som du nämnde, upplösbara Barbara och sådär. Den tiden är ju definitivt förbi.
Mm.
Men just den här artikeln, och det är ju så att det är väldigt många som också har rasat över det här fenomenet. Alltså, ja. Men om man bara så här, de har verkligen gjort det så verkligt.
Ja, jo, men de ser verkligen ut. Jag har dock inte sett filmen. Gick den ut på, visade de?
Alltså, nej, det handlade mer om varför och hur man har tillverkat dem. För de är väldigt naturtrogna då, enligt de som har testat.
Ja. Spännande ändå.
Ja, och det som ja, jag bara så här, skulle du tänka att Mats eller du är otrogen exempelvis om ni skulle använda
med en sån
robot? Ja.
Ja, det var är ju så liksom crazy gränsen? Att tänka på. Alltså skulle man, jag menar bara utan jag har ju inte funderat på det innan, så tänker jag så här att om man skulle ha sex med en robot så det går ju inte att bli arg.
Nej.
Det är ju inte otrohet på det sättet. Nej. Men jag skulle väl kanske
kanske en känslomässig otrohet, ja, eller jag vet
det skulle
inte.
Vi skulle behöva snacka om det, kan man ju lugnt säga, i så fall.
Nej, men alltså, det var ju så jag läste att det är klart, det är många ensamma människor, men absolut många i relationer också som tillhör kunderna. Men det har ju såklart blivit en baksida på det här också, för att de här robotarna visar ju sig att du kan också få dem att... göra motstånd så att du kan liksom på något sätt skada dem nästan. För att få liksom den här känslan av våld.
Men gud, alltså det är svårt att ta in.
Ja, och i Finland så öppnade man i november en bordell.
Med bara
med
robotar.
Såna här robotar.
Ja, det måste ju vara bättre. Robotbordell måste ju vara bättre än att vanliga människor, eller riktiga människor ska jag snarare säga, blir utnyttjade.
Men däremot så visade sig också då att i Finland så har man då stoppat importen av de här dockorna eftersom man har beställt dockor som liknar barn.
Nej.
Så det finns alltså som barn också.
Nej, men gud. Åh, vad förfärligt. Usch.
Ja, och nu är det ju lite olika föreningar eller inte föreningar, men vad säger man?
Organisationer,
de har ju gått emot det här. Eller gått in nu och sagt att här måste man faktiskt lagstifta.
Mm.
Och vi får väl se vart det tar vägen helt enkelt.
Men vilken urspårning.
Ja,
från för att de lanserar egentligen en sexrobot så har de redan hunnit liksom bli våldsamma, höll jag på att säga, och barn, lite pedofilvarning kan man väl säga då.
Ja. Så vi får se vart det tar vägen. Det var bara en...
Ja, men det var en spaning det också.
Ja.
Jag har inte riktigt... Jag har inte tänkt på det, gud så roligt.
Ja.
Eller konstigt, jag vet inte. Jag tänker att jag brukar säga det många gånger att jag inte hänger med. Idag så var vi på, jag var med Herman hos frisören, han fick klippa sig. Så fick vi sitta och vänta lite så läste jag en typ Hänt i veckan.
Mm.
Och då tittade han på den här tidningen och sa han, vad är det där? Ja, det är en skvallertidning. Ja, varför heter det skvallertidning? Frågade han.
Mm.
Han hade ju typ aldrig sett den.
Nej.
Jag tycker det är så lustigt vad som är passé och inte.
Ja, men det är ju det som är så kul.
Känns inte det riktigt
1900-tal? Ja, men apropå passé då, för att vi tycker ju fortfarande att Tinder är en ny grej kanske.
Ja, i alla fall känns den inte passé.
Nej, den känns ju inte passé, men det var just det som jag såg kopplat till de här sexrobotarna. Att, nej men det är det här jag menar, vart är vi på väg, det här umgänget, var tar de här robotarna väg, alltså var försvinner den här sociala samvaron? För att där sa ju singlarna också, men det här är ju mycket enklare än Tinder.
Ja just det, man vill inte hålla på och tjafsa och
nej,
snacka. Och...
Nej, precis. Men jag håller med, ett annat exempel måste jag bara säga, apropå det här med vad är passé. Mm. Vi jobbar ju båda inom finansiella världen kan man väl säga. Och då så skulle vi gå och besöka banken, jag och Olivia. Och hon liksom bara, men vad då gå till banken?
Vad är det?
Vad är gå till banken? Alltså banken är ju i mobilen.
Vad gjorde ni på banken då?
Ja, men du vet ju hur det är i den här...
Och få swish och sånt där.
Ja, nej. Hon hade ju en ny mobil och så skulle du vet, det är ju som stenåldern.
Att man måste gå in. Det är ju intressant.
Men det kommer ju ändras snart.
Ja, det hoppas man ju. Det var lättare nu. Herman fick Swish precis. Och det var ju lättare än när Theo fick för 2 år sedan, ska jag säga.
Mm.
Men ändå, att man känner sig ju otroligt... det är ju nästan sorgligt, känner jag. Att jag kan inte hänga med.
Nej. Kanske vi skulle göra en sån spaning någon dag. Saker som man inte minns.
Ja. Alltså, och saker som de... Ja, det är faktiskt roligt. Ja. Då tänker man ändå att det inte... Ja, det är oftast inte så himla länge sedan.
Nej.
Och apropå tonåringar då, så har ju vi precis fått en 15-åring hemma.
Ja, mitt i tonåren.
Mitt i tonåren. Och jag tänkte att vi skulle snacka lite om det idag. För att jag tycker det är knepigt för mig.
Mm.
Det upptar jättemycket. Alltså han är jätte liksom egentligen enkel. Mm. Verkligen. Ingen crazy daisy.
Nej.
Sådär. Utflippad och han är hemma liksom. Och alltså han är helt lugn och så.
Ja.
Men den här förändringen, jag har märkt att jag har varit i en så här viss sinnesstämning kan jag känna de senaste månaderna. Och den här förändringen som jag har kommit på att det, jag tror att det beror på att det är en stor skillnad.
Mm.
Hemma det här med att barnen, man, det, som det blir en annan relation. Nu fick ju precis en 14-åring hemma.
Ja.
Och då säger man att tjejerna är värre än killarna. Och hon kanske ligger något år före, jag vet inte. Men jag pratade lite med Mats om det här också. Vi verkar liksom se så olika på det.
Mm.
Men känner du att det är någon... Om någon frågar dig så här, hur är det att ha tonåringar? Tycker att det är... Är det någon skillnad? Spontant.
Nej men... Jag kan ju absolut känna att hon är mer självständig. Och vill fixa grejer själv på ett annat sätt. Men jag har ju turen tror jag. Att hon fortfarande tycker väldigt mycket om att umgås med sin mamma.
Mm.
Vi gör ju väldigt mycket saker tillsammans.
Förhoppningsvis så kommer hon ju göra det hela tiden då.
Eller ja, det vet man ju inte.
Går så fort.
Nej.
Nej, för den här biten tycker jag är jätteknepig. Och som sagt, han är verkligen ingen krånglig tonåring egentligen.
Nej.
Men det är så tydligt att det är liksom... Man har som inte kollen längre riktigt.
Nej.
Och det är uppenbart att humöret går upp och ner och... Jag har haft väldigt svårt att, jag har väldigt svårt att låta honom vara, helt ärligt. Jag har funderat mycket, jag känner mig lite trött den här hösten. Lite så här tom på något sätt.
Mm.
Och jag tror att det kan bero lite på det, att jag går och funderar jättemycket på hur det känns, hur det är, hur kommer det bli nu. Varför kan jag inte bara låta honom vara, till exempel. Och varför, nu verkar det lite deppig, jag bara springer efter och håller på.
Mm.
Jag går in i hans rum, kan du gå ut? Nej men varför då? Du vet, jag bara... Jag kan liksom inte riktigt ändå acceptera.
Men du kanske har någon separationsångest.
Jätte, ja det är inte någon tvekan om att jag har.
Ja för du har ju någon form av depression.
Ja men jag känner mig så här vemodig. Det känns vemodigt och samtidigt är det ju ändå jättehärligt. Jag vill ju att de ska bli stora och självständiga.
Ja.
Och jag vill liksom att de ska ha ett eget liv och inte bara sitta... Alltså det, man vill ju allt det här.
Ja.
Men jag känner det, jag tycker det är lite... Det upptar mycket hjärntid av mig.
Mm. Nej men alltså jag tror... Nej men ja precis. Nej men jag tror att du sätter ord på det. Alltså det är ju så. Du har en sån sorg.
Mm.
Sen tror jag att det här med tonårstiden. Den kan vara enormt jobbig. Just också för att många av tonåringarna. Behöver inte vara Theo och Olivia just. Men gör också en personlighetsförändring.
Ja det har han ju verkligen inte. Alltså jag har inga utmaningar.
Nej jag förstår. Egentligen. Nej.
Men ändå blir det ju annorlunda och det blir liksom...
Men det, jag tror faktiskt, så som du beskriver det så skulle jag ändå säga att jag tolkar det mer som att det ligger hos dig själv.
Ja, det är klart det gör. Ja. Han är ju bara helt, utvecklas ju helt vanligt liksom. Men jag tycker det är så, jag känner att jag skulle vilja diskutera det typ en hel vecka i sträck med någon. Bara så här prata av mig.
För någon som känner likadant.
Ja, och sen jag och pappa Mats är ju... Han är ju väldigt praktisk och bra så, Mats. Han oroar sig liksom inte för saker som inte har hänt. Finns. Nej, det är väldigt skönt. Jag har sagt det förut. Jag skulle behöva mer av det. Och han, så, här, men så länge han är... Om han börjar springa ute på nätterna och man kanske börjar undra om han gör saker man inte får, då säger Mats att då kommer det ju kännas liksom mycket tuffare. Mm. Men det gör han ju inte.
Nej.
Men jag, så att jag känner mig lite ensam i det där. Eller inte ensam, men jag tycker det är så lite men vemodigt. Ja. Och ändå är det ju jättebra. Jag skulle inte vilja att det var på ett annat sätt.
Nej.
Men jag är lite svårt för den där.
Men jag förstår.
Förändringen.
Nej, men jag förstår det. Alltså jag kan också säga så här att det är ju också... Jag menar, jag känner ju även om Olivia även fortfarande vill umgås mycket med mig och sådär. Men jag kan ju också känna, jag känner också en sorg att tiden går så snabbt. Att de blir stora så snabbt och man känner att man är kanske inte viktigast i livet längre.
Alltså och allt det som man har tänkt att man har tid att göra, förstår jag nu att det är lite för sent hur mycket. För att den åldern, eller den perioden, kommer aldrig mer tillbaka.
Nej, men det är därför, men det är ju där du vet att jag brukar säga det. Att jag blir ju stressad när jag känner att det är så många saker jag vill göra. Jag vill ju försöka hinna med allting.
Mm.
För jag vet att det här tipping point kommer. När...
Ja, men sen är det ju också ganska härligt på många sätt. För att vi har ju, alltså relationen förändras ju. Den blir ju, jag kanske inte ska säga mer vuxen, men det är ju någonting som, vi har ju också ganska roligt. Han har ju en fantastisk humor, tycker jag själv. Ja. Den är ganska lik min.
Ja.
Så att man har ju otroligt liksom roligt. Det finns ju mycket, det är jättemycket som är kul och positivt och så. Men den här liksom förändringen, hur så han uppenbarligen ser på oss föräldrar. Och också så här med hans kompisar. Ett par stycken som jag har haft hemma så mycket som nästan känns som mina egna periodvis. De ses inte lika mycket och plötsligt så får man liksom inte... Jag är van att krama dem när de kommer. Ja. Då känner man hur de bara stelnar. Liksom.
Ja.
Man måste passa sig för vad man gör.
Ja,
och
ja du måste vara lite mer...
Jättespecielt alltså.
Nej men gud.
Vad säger, hur jag säger. Ja. Och sen så liksom bara, men mamma. Då bara, men gud, nu är det mitt barn som säger det om mig. Jag har ju nästan svårt att ta in det.
Men du, jag måste bara säga att jag känner igen mig i allt du säger. Jag tror däremot inte att jag har hunnit dit var du är riktigt. Jag kommer säkert dit. Theo är ju som sagt 1 år äldre än Olivia. Så att Det kanske kommer när hon är där.
Ja, då får du säga till, och lovar jag att finnas efter dig. Precis. Då kan vi prata en hel vecka.
Ja, det ska vi göra. Nej, men jag tror absolut att du är inne på spåret. Jag är säker på att många känner igen sig i det du nu berättar.
Mm, det är klart.
Och jag måste säga, det är ju det här när man får upp de här gamla minnena på Facebook när barnen är små. Alltså
man kan nästan få tårar.
Ja, jag dör ju av längtan efter den tiden, för jag älskade ju den tiden.
Ja, och ändå skulle jag ju såklart, jag skulle absolut inte vilja ha småbarn igen, men jag skulle nog ha önskat att jag hade tagit tillvara lite mer på vissa delar av småbarnsåren.
Men det gjorde du säkert.
Nej, jag gjorde inte det. Det är det som är min stora irritation.
Jag tror att du gjorde det. Men vet du vad, för att det är det här som jag känner själv, för jag vet att jag har varit en väldigt... Alltså engagerad, närvarande. Jag har verkligen gjort det.
Mm.
Men jag kan ändå känna, precis som du gör...
Mm.
Att
det skulle vara roligt. Jag borde ha mina föräldrar var hos oss i helgen. Jag borde ha frågat om det. För att jag brukar ibland ta upp att vi... Jag har sagt i podden flera gånger. Och jag tar upp det i mycket. Särskilt barnens fritidsaktiviteter. Att jag tycker att vi föräldrar idag har liksom... Vi engagerar oss nästan. Man är för engagerad.
Mm.
Så man blir helt slut på vissa
punkter. Ja.
Och det kanske också bygger ett tomrum. Så det blir mycket tydligare.
Ja, precis.
Och det gjorde inte våra föräldrar.
Nej.
Inte överhuvudtaget. Nej. Så jag undrar om liksom de har känt det på samma sätt. Så skulle jag ha frågat dem.
Men jag vet inte om vi har pratat om det här i podden. Men jag tror vi har pratat om det annars. Att jag har ju rätt unga föräldrar.
Mm, just det.
Och jag flyttade ju hemifrån dagen efter studenten. Var alltså 19 år. Och min mamma var 40.
Åh, herregud.
Ja.
Den här
Nej, vänta. 40 nu. Hon var inte... Jo, hon var 40.
Hon var 21 när du föddes.
Ja, precis. Och... Hon hamnar ju i värsta 40-årskrisen.
Ja, det förstår jag. 40, herregud, hon var 7 år yngre än vad jag är nu.
Ja, precis. Men hon var ju väldigt ung. Eller? Ja, men du förstår ju. Nej, men du förstår ju. Men alltså, det spelar ju ingen roll var man är i livet. På något sätt så är det ju, det är klart att det måste ha varit. Jag tänker så här att om barnen skulle flytta ut imorgon, jag skulle ju bara, men va? Herregud.
Jättekonstigt. Jag var ihop med en kille min första riktiga pojkvän när jag var 20 och ett par år efter det. Och hans föräldrar hade 40-årsfest när vi var tillsammans. Då var jag kanske 21-22. Och de kom ihåg att de sa så här, de tyckte det var så härligt nu. De hade barnen, började bli stora. Och nu bodde han i sig kvar hemma, men han flyttade väl sen i sig. Men de hade rätt roligt.
Ja.
Och de var bara 40.
Ja, nej men absolut. Nej, men så var det ju förr. Jag menar, herregud, det är inte ovanligt. Mina föräldrar i den generationen var ju många unga föräldrar. Men du, över till någonting annat.
Mm.
Om jag läser upp någonting till dig så får du gissa vad jag pratar om. Nattsvettningar, vallningar, häftiga humörsvängningar, okontrollerad gråt, depression och oro som kommer från ingenstans.
Ja, det är ju inte tonåren förstås. Nej. Det är väl klimakteriet.
Det är klimakteriet.
Mm. Kvinnans klimakterie skulle jag vilja säga, för det är det enda man har hört talas om.
Ja, men män har ju faktiskt också ett klimakterie.
Ja, det undrar
men
jag.
Som på många sätt faktiskt är likt kvinnans.
Okay.
Men ja, det yttrar sig inte lika starkt kanske.
Nej.
Nej, men alltså det är så intressant det här med klimakteriet. För att det är ju någonting som man hör om. Och man vet att det kommer.
Mm.
Men egentligen så vet jag väldigt lite om det. Och då ska jag bara berätta att de här sakerna som jag läste upp nu. Mm. Det tror jag varenda människa vet om klimakteriet. Och det är precis det man på något sätt.
Varenda människa, jag tror du har helt rätt. Varenda, liksom, både man och kvinna, det är så man, ser framför sig en klimakteriekärring.
Ja, men precis.
Gråtig, svettig, liksom, lite tjurig.
Ja, men då är det så här att det måste ha varit för en eller två veckor sedan så dök det upp en artikel på Facebook. Och jag måste säga så här att jag vet inte riktigt varför jag klickade in mig på den här artikeln.
Gräv inte mer i varför.
Nej, precis. Det kanske inte är intressant. Men jag läste den här artikeln och för mig så kom en helt annan sida upp. Jag kan bara nämna så här då att symptom på att du är i klimakteriet. Och så får du berätta sen om du behöver inte säga om du har de här symptomen. Nej. Men om du liksom visste om det eller om det är någonting som, ja du vet. Ja. Symptom. Du uppfattar det som att saker du brukade eller borde komma ihåg inte fastnar längre.
Ska jag besvara
nej,
det?
Nej. Du har koncentrationssvårigheter. Du är oförklarligt trött och du saknar energi. Håret blir tunnare, tråkigare, mer färglöst. Du kan börja känna av led- och muskelsmärtor. Du kan börja känna att det gör ont i kroppen och leder när du tränar bland annat. Och du kan få sömnsvårigheter, vilket gör att du kan vara vaken en längre stund på natten med svårt att somna om. Och helt plötsligt så känner du dig inte lika social längre. Du vill närmast undvika sociala sammanhang ibland.
Mm-hmm.
Och det är, du börjar allt oftare känna av yrsel.
Det är sant.
Mm.
Jag tänker att jag absolut inte är klimakteriet för att jag inte har vallningar och inte har och allt det där. Man ska känna sig nedstämd och så.
Mm.
Men den där var det ju mycket man kunde checka av på. Tyvärr.
Nej, men grejen är ju faktiskt att när jag läste den här då kände jag att jag är ju i förklimakteriet.
Mm. Jag kände nog igen, jag kan nog bocka av det mesta där. Ja, inte sömnproblem. Och inte att jag känner mig så social, men när man känner sig mycket trött och lite energilös så är man heller inte så social.
Nej.
Så att egentligen hänger nog det ihop.
Och det som jag inte tog upp här nu då, det säger man ju här inledningsvis, alltså när jag läste upp de här vanliga med depression och sådär. Men just det här med att du är oförklarligt trött och saknar energi, det bidrar till att du ofta inte känner igen dig själv.
Nej.
Det är en känsla du har, en olustkänsla i dig. Och jag tycker att den här sidan är någonting som man sällan pratar om.
Men du vet, det har varit ganska mycket fokus på klimatet, eller på att säga. Klimakteriet har varit mycket klimatfokus också. SVT har ju haft en serie till och med om klimakteriet.
Jaha,
nyss i höstas.
Ah, okay.
Och hon Kulturåsa på DN har ju skrivit massa roliga krönikor. Först var hon förbannad och sen blev det roligt. Jag tror att jag har lyft någon av dem.
Just
när hon
det.
Var tvungen att skriva så här, varför i hela friden? Vad är det som gör att män liksom väljer unga kvinnor. Hon var så,
ja, just det. Jätteförorättad. Det var det, den. Ja, den
men också jag. Väldigt intresserad, tror jag, varför. Och sen så fick hon ju så mycket roliga,
just det.
Arga och roliga svar. Och hon fick också ganska mycket svar från de kvinnorna som då blev tillsammans med de äldre männen. Varav en man hade ju skrivit att till slut vill man bara ligga med något ungt och pikt.
Ja, just det.
Tycker jag var roligt. Men så att, och det är väl också det så här, kvinnorna får en röst och de starka kvinnorna börjar komma i. De första som säger något.
Mm.
Nej, inte de första, jag ljuger nu. Men den större massan, man kan prata om det.
Ja, men det är liksom 60-talisterna mycket som såklart är i klimakteriet. Sen, det kan ju komma väldigt tidigt.
Jo.
I 30-årsåldern, 35, 45 och så.
Fast det är väl inte så vanligt. Det kan ju komma till 35, men det är ju inte så glatt. Nej. Men jag tänker också nu att det sammanfaller ju väldigt ofta med att man har tonåringar hemma.
Mm.
Och det som du läste upp i början, tänker jag att så har jag ju också känt mig lite och tänkt att det beror på min egna liksom inre resa som tonårsmorsa på något sätt. Men det kanske sammanfaller.
Mm. Ja, men lite så kan man väl känna att det är inte konstigt. Nej. Om det är så du känner, om du skulle vara i det här kanske för klimakteriet.
Kanske
då.
Det då. Men då, du säger att män också, det är klart att det händer något för männen, det måste det göra. Mm. Det verkar ju bara hända mycket senare. Mm. Men vad har du grottat i det?
Nej, jag läste på, det var lite grann om männen också just när jag läste om det här. Men att det handlar ju också om att de hamnar i samma, jag kan inte liksom återberätta, men mycket handlar ju kring den här, just med känslorna. Mm. Men de är ju inte lika utåtagerande. Nej, de är inte lika utåtagerande om man säger så. Men lite grann vad jag också vill lyfta med det här är att det som var väldigt intressant. Jo, det var så jag trillade in i den här artikeln. För vi har ju pratat mycket om mat och hur maten påverkar oss och så. Och det var faktiskt den vägen. För jag läste någon annan artikel och så var det kopplat till klimakteriet sen. Och då var det just att nej, men då visar det sig att i Asien, alltså i Sverige, i västvärlden, så har 70% av alla kvinnor en ganska kraftig, eller kraftiga biverkningar utav klimakteriet.
Mm.
Och i Asien exempelvis så är det bara 10%.
Åh, vad beror det på?
Ja, och det visade sig att
Okinawa i Japan.
Ja, men precis. Vi har ju läst det om det här. Det är dit vi ska flytta. Nej, men det som det som det visar sig är ju att det är vår livsstil igen.
Ja, vi är där.
Ja, och det är kopplat till stressen i vardagen. Våra vanor när det gäller kosten.
Mm.
Och en annan sak som också adderar det hela. Och det är väl mycket det här med känslorna kring klimakteriet. Som man själv känner, olustkänslan eller vad det nu är. Mm. Det är att i Asien så, det är ju inte det här fokuset på klimakteriet. Men det är också så här att kvinnorna får ju åldras där. Det är inte den här hetsen på samma sätt som västvärlden har. Nej, men
det är kanske lite mer status också.
Ja.
Att när man åldras så får man respekt med
ja,
sig.
Ja, precis.
På det är ett sätt som inte vi får.
Nej, men absolut. Så är det i
utseendefixeringen. Tänk till de som är unga på Instagram idag. Tänk när de blir gamla rugbugglor när brösten och rumpan ramlar ner. Och,
ja.
Alltså, det kommer ju vara fruktansvärt.
Ja.
Eller, och det ger det för alla. Men vi är så utseendefixerade.
Mm.
Och unghetsfixerade.
Ja.
Så det kommer att, det, jag förstår att det är, men man ska, det händer någonting. Absolut. För om du börjar titta dig om lite nu. Du är ju 1 år yngre än mig.
Mm.
Jag har upptäckt det här i höstas.
Ja.
Att det skrivs mycket om klimakteriet. Och som sagt den här serien. Och det är liksom något på gång.
Ja. Absolut, men det är väl också för att vi blir fler och fler som hela tiden liksom hamnar där. Och det blir ju också mer öppet. Men det som också man kan ta med sig, det som jag läste på. Och jag lyssnade faktiskt på ett poddavsnitt om klimakteriet. Det finns en podd som heter Kvinnoliv.
Mm.
Och ett av dem, nej det var en helt, det var väl också så här, dök upp i något flöde någonstans. Mm. Och då hade de ett avsnitt som handlade om klimakteriet och jag lyssnade på det. Och där säger hon som var läkare i det här avsnittet att man kan faktiskt göra en hel del åt det här.
Mm-hmm. Och, träna?
Ja, men alltså grejen är ju, det är egentligen så här, binder ihop nu allting som vi har pratat om i det här äta rätt och leva och må bra.
Mm.
Alltså allting hör ihop. Därför att du måste äta en näringsrik kost, du måste träna.
Mm.
Du ska
sova
ordentligt. Det är jätteviktigt att tänka på att inte... Jag menar så, om man röker, dricker eller... Hur tänker jag, vad kan det tredje vara? Det var tre saker. Vad är det tredje? Jo, dricker mycket kaffe. Kaffe är ju bra i vissa mängder. Men alltså om du dricker jättemycket kaffe, alkohol och röker cigaretter så det kommer att komma igen när du går in i klimakteriet. Därför att njuren, levern menar jag, är den som på något sätt, binjurarna och levern kommer att bidra enormt mycket till hur du mår i klimakteriet. Och det är faktiskt så att det är binjurarna och levern som ska ta hand om östrogenet som blir över i kroppen under klimakteriet. Och om du exempelvis då dricker mycket alkohol, då går ju signalen till levern att shit, här måste jag ta bort giftet i kroppen. Och då prioriterar den alkoholen. Vilket gör att det blir svårt att få balansen i kroppen.
Just det, och det är ju ändå svårt.
Ja, och precis. Och levern har svårt att hantera även alkoholen. Så att det är väldigt så här
måttfullt. Man kan inte supa sig igenom klimakteriet.
Nej, alltså. Nej, då mår man ännu sämre.
Men det är ju säkert som du säger. Jag tror på det. Vi vet ju idag att allt hänger ihop.
Ja,
det vet vi.
Ja.
Psyket och det fysiska och så. Jag tänker ändå så här, tillbaka till de här Okinawa-gänget.
Mm.
Alltså... Se till att du lever ett liv i en miljö där du på något sätt är liksom som är positivt.
Ja.
Där du känner harmoni och glädje och där tror jag att stressen kommer in. Alltså vi kommer inte överleva som släkte om vi fortsätter med den här sjuka vardagen.
Ja.
Vi måste lösa det till nästa generation. Alltså.
Ja, men det är ju det de säger. Det är absolut den största orsaken till att vi har så kraftiga biverkningar.
Ja, jag fattar verkligen det.
Men Okinawa där, de har ju alltså den här inställningen till livet. En positiv syn också. Just det här att man måste nog jobba på den.
Och att de var sociala, kommer du ihåg? Mycket social samverkan.
Ja.
Men också
enkelt.
Ja, precis.
Alltså man liksom uppskattar basic saker i livet.
Ja, men det är tufft. Där måste man också ha någon att prata med. Så man borde ju snacka.
Men jag tror det var egentligen det jag också skulle säga som en liten slutsats på hela den biten var väl att alltså det tänker jag i alla fall när man blickar bakåt så här, när man var runt 30 eller 35 att man upplevde att folk i 40, 45, 50 års åldern, det var väldigt många som fick några så här insikter, man började leva på ett nytt sätt och man förändrade livet och sådär. Och jag tror att det är precis det som händer för att det många gör som kommer in i klimakteriet också, det är att fundera på vad vill jag ska hända sen? Och man börjar tänka så här, hur vill jag att mitt liv ska vara när jag är pensionär? Alltså man börjar som tänka mer så här, hur vill jag leva?
Och jag tror att det här med reproduktionen också spelar in ganska mycket. Och där skiljer ju män och kvinnor sig rätt mycket. Därför att när män kommer in i vad det nu är, midlife, vad det är. Alltså de kan ju fortfarande reproducera sig och det kan inte kvinnor. Därför tror jag man mobiliserar sig på ett annat sätt. Okej, nu släpper jag det här med hitta en man till mina barn eller se till att jag det här så. Och det är ju en gigantisk biologisk liksom, glapp.
Ja, visst. Så är det.
Som är, jag skulle vilja ha en studiecirkel om tonårsliv och klimakteriet.
Ja, men alltså varför inte?
För istället för bokklubb. Om ni är intresserade.
Ja, men så här, man skulle bara ses och så pratar man om olika ämnen. Det är väl en jättebra idé, Gry.
Aha.
Kan inte vi göra det?
Kan det bli nästa grej? Och så spelar vi in livesänder.
Men gud, vad kul.
Ja. Räck upp en hand alla som är intresserade.
Skicka oss ett meddelande så ska vi ordna första studiecirkeln.
Eller hur? Hur är du?
Mm.
Din utmaning.
Ja.
Du fick en utmaning av mig förra gången.
Mm.
Det kanske var lite taskigt tänkte jag på efteråt. Du skulle försöka klura ut vad som är din mest irriterande egenskap.
Mm.
Som andra tycker.
Ja.
Hur har det gått?
Ja. Alltså det var skitsvårt.
Blev du paff när jag tog den? Var det
först
okej?
Först tänkte jag. Nej, jag tog inte alls illa vid mig. Utan jag tänkte nog direkt så här. Men gud, det där kan väl inte vara så svårt.
Mm.
Så tänkte jag. Nej, men jag har nog funderat, jag tycker den är svår att svara på. Mm. Ja, det är klart att jag kan märka att folk irriterar sig på mig ibland. Men då tänkte jag först, jag delade upp det lite grann, jobbsammanhang och privata sammanhang. Och då när det gäller jobbet så tror jag faktiskt att det som man kan irritera sig på hos mig, det är två olika scenarios egentligen. Jag tror att man ibland uppfattar att jag är missnöjd över någonting. För att jag är ganska mycket för att, ja men kan vi göra det ett varv till? Kan vi göra det här lite bättre?
Mm.
Alltså jag har svårt
för det. Och då låter det lite som att du ja. Inte tycker att man har gjort det bra.
Precis, mm. Alltså att jag har lite svårt.
Men är det så då?
Nej men jag har lite svårt för det här med good enough.
Mm.
Och det var så här en helt, det var så himla bra exempel. För när jag satt på bussen idag och åkte hem. Så jag är med i en sån inredningsgrupp på Facebook. Och så kommer det upp där då en fråga från en tjej som säger. Då har de liksom stängt igen en dörr inne i vardagsrummet till ett sovrum. Och så säger hon så här. Och jag har ingen lust att måla hela väggen. Vad kan jag göra bara för att liksom snygga till det runt den här
då? Okej, då fick du eksem.
Och jag bara så här.
Aha. Är du dum i huvudet?
Precis, det är precis då jag kan känna så här. Men varför? Varför inte göra det ordentligt om du ändå ska göra det?
Ja.
Så jag tror att det kan liksom komma fram i vissa lägen. Och då kan man liksom, det är ju bara för att jag sätter de kraven på mig själv.
Mm.
Alltså det är inte så här, jag håller inte på. Ja, jag bara tyckte.
Det var ju i för sig en bra självinsikt eller vad jag ska säga. Ja. Det verkar ju.
Ja. Men alltså det var ju, jag fick ju jobba med det. Alltså det var ju, jag har ju funderat nu på det här under den här tiden. Och sen vet jag att jag ibland är lite snabb. Så att, också det här jobbmässigt då. Att jag liksom kanske så här redan är som, tänkt till. Alltså jag menar, om jag är inne i någonting så hinner jag liksom tänka några varv till. Och liksom kanske liksom se steg 2 och 3.
Mm.
Och så har jag glömt bort att jag måste ju få med mig de här andra som inte ens har tagit första steget.
Mm.
Och då kan jag väl ibland uppleva som kanske forcerad eller irriterad.
Det är klart att det måste vara en också balansgång när man är chef och har framförallt personalansvar. Ja. Du måste ju få med dig
precis.
De andra. Ja. Och samtidigt vara en visionär och vara liksom visa precis. Vägen. Så det måste ju vara en balansgång.
Ja.
Men du menar att det är skillnad på dig som jobbperson och privat alltså?
Ja, men alltså då det är ju den privata sidan tror jag är nästan svårast. Och då har jag verkligen tänkt så här, vad kan folk irritera sig mest på hos mig? För det är klart att man irriterar sig. Ja, det är liksom så här. Nej, men jag tror att det som jag har funderat på, det är att det är ju väldigt få saker som får mig att så här bryta ihop. Eller som så här, jag.
Men då bryter ihop och lägga ner? Eller lacka ur?
Nej, men så här, om vi säger så här, vardagsproblem.
Mm.
Alltså det är sällan något sånt får mig överhuvudtaget att vackla.
Nej.
Och jag kan väl tycka liksom när folk gnäller över vardagsproblem som bara så här, men
vad är problemet?
Vad är problem? Mm. Och jag kan nog upplevas extremt okänslig. Och då är det ju om man inte känner mig jätteväl. För jag tror att känner man mig jätteväl så vet man ju att jag inte är okänslig. Och man kanske vet att jag är ganska så här.
Ja, man vet hur
det
är.
Ja, man vet hur jag är. Alltså det är inte det. Jag bara tycker att vardagsproblem är ganska så här, ät upp det. Det är bara att leva med det. Men nej, jag vet inte. Jag försökte hitta en sån. För jag tror att det kan vara en grej som. För vissa personer är ju vardagsproblemet jätteproblem.
De hade velat att du kanske gav ältade dem lite runt. Mer.
Ja, men precis. Fick älta lite
mer uppmärksamhet kring.
Och då kanske jag verkar så ointresserad eller okänslig.
Ja, okej. Okay. Ja, det kan ju säkert vara irriterande.
Mm.
Men bra jobbat.
Ja, jag fick faktiskt fundera lite grann. Jag vet inte om det här stämmer. Så att, men du känner ju mig. Känner du igen det?
Ja, absolut.
Ja.
Jag tror att den här good enough-grejen kan du nog applicera på ditt privatliv också.
Kan jag det?
Men för att nästa steg, tänker jag. Jag har också funderat ganska mycket på.
Mm.
Och jag kan vara lite överdriven. Jag kan vara lite people pleaser. Jag har varit det väldigt mycket tidigare. Mm. Men jag försöker att ta ner det lite grann.
Mm.
Och jag funderar mycket på, och gud, och sa jag, blev det fel? Och hur uppfattades det? Och jag kan vara säkert lite irriterande nästan på det ibland. Men jag har blivit mycket bättre. För nästa steg är ju så här att man ser sina sidor. Och på något sätt, ja, då får de väl tycka att det är irriterande då.
Mm.
Att låta det.
Ja.
För jag är inte så kanske bra på det.
Nej.
Jag har lite svårt att tänka att jag skulle vara, att folk tycker att jag är irriterande. Men jag fattar ju att de tycker att jag är det. Så, vad känner du? Skiter du? Får de tycka det då, tänker du? Eller stör det dig att man kan irritera sig på dina några sidor?
Nej. Nej, jag gör inte det. Nej, men jag är väl.
Men är inte det bra då?
Ja. Nej, men jag. Du vet, vi pratade ju om det sist, vad man tycker är pinsamt.
Mm.
Det är för mig jobbigare då. Alltså som så här liksom. Ja, för då sa jag ju det här exemplet att jag vill ju inte uppleva som korkad. Det vill ju för sig kanske ingen människa. Men jag tror att, nej men jag är nog ganska så här.
Jag är som jag är.
Jag är som jag är och jag har på något sätt landat i det.
Mm. Härligt.
Ja.
Det kanske också är klimakteriet.
Ja, herregud.
Framsidan med klimakteriet, ja, menar jag. Eller det behöver inte vara klimakteriet, men den här åldersbiten. Och det tror jag är det man ser. Jag tänker på det som 30-åring också. Det är det man såg då. Att de såg ju lite gamla ut och de hade 40- och 50-årsfester. Men det var någonting. Jag tror att de har liksom ett glow. För man vaknar upp en dag bara.
Ja, men alltså, ja, men det precis. Är det är det som är så himla bra.
Jag kan
bra.
Det här, jag kan inte det här.
Ja.
Och det får ni checka upp.
Och det är så här. Jag vet att Jane Fonda. Hon hade sagt så här. Att klimakterieperioden är no bullshit-tiden.
Ja, precis. Ja, jag tror det är det man precis, ser. Särskilt som tjej. Ja. Att man ser andra tjejer. Eller kvinnor. Och så tänker man att det är något men man kan inte ta på dem. Man tyckte ändå lite synd om dem för att ändå bli skrynkliga. Ja, men man kan ha jäkligt roligt.
Ja, precis. Men det är ju det, precis. Och det är det jag tror att många vittnar om. Att det är en härlig tid också. Mm. Så att nu, man får träna, äta rätt, skippa vinet.
Nej, det tänker jag
inte. Nej, det gör vi inte.
Men jag kan träna och vara ute i luften och försöka äta rätt, det kan jag göra. Och så ska vi ha trevligt, det är faktiskt jätteviktigt.
Ja, det är det viktigaste.
Och sen ska jag leva i nuet med tonåringar. För sen när de blir 25 kommer jag tänka, åh, varför njöt jag inte med när jag ändå äter dem hemma när de är 15.
Ja, men det ska måste vi göra. Då
måste jag påminna.
Absolut, det ska jag göra.
Härligt.
Och nu tar vi väl och du ska åka iväg på sportlov.
Ja, det ska bli fantastiskt.
Och du ska ju faktiskt ägna hela sportlovet till dina barn.
Det ska jag. Frågan är om det kommer bli härligt eller för
jävligt. Det kommer bli helt fantastiskt.
Vi har två rum i alla fall. Vi
Nej,
har rum.
Ni kommer ha det helt fantastiskt.
Ja, det blir härligt. Sportlov för dig, vad blev det?
Nej, men det blir ju så här. Jag kommer ju jobba. Jag är ju rätt ny på jobbet.
Just det.
Så barnen åker faktiskt upp till mina föräldrar. Och vet du, jag ska nu när du går fixa lite partystämning här. För jag har kusinfest här imorgon.
Åh, vad kul.
Mm, men vi blir inte så många.
Men
det
är bra på stämningen. Ja. Härligt.
Mm.
Då ska vi njuta.
Ja, det kommer bli trevligt. Och så hörs vi om ett par veckor igen.
Det gör vi.
Tack. Hej då.
Hej då.